Tack så mycket. Ja, vi har ett stort ämne. 1000 år på 45 minuter. Då förstår ni hur många minuter det blir per år. Vi firade 1000 år av kristen tro i Sverige för några år sedan. Minnet av att Olof Skött konung lät döpa sig och Sverige officiellt blev kristet. Men det är klart, kristen tro hade funnits i Sverige långt tidigare. På 800-talet sände biskopen av Bremen, Anskar, och hans medarbetare upp till Birka för att predika evangeliet bland de våldsamma vikingarna. Och man startade en församling i Birka, alltså princip nuvarande Stockholm. Innan dess så hade evangeliet varit känt genom slavar som man hade fört upp till Sverige. Vikingarna hade tagit med sig kristna slavar. Så vi kan inte säga exakt när evangeliet kom, men i åtminstone 1000 år har Sverige varit kristet. Och det är ju en ungefär liknande bild i de nordiska länderna. Och det är det här som vi ska titta på. Vad betyder det att evangeliet kom till vår del av landet? Igår i debatten, om för er som var där, så presenterades delvis bilden från Henrik som jag samtalade med, att allt det goda i västerlandet kommer från 1700-talet. Upplysningen, när vi började kritisera den kristna tron. Jag ska försöka visa att det är en helt annan bild som är den sanna bilden av västerlandet. Men först, vad är det som egentligen driver historien? Vad är det som gör att historien får en viss utveckling, rör sig åt ett visst håll? Vad är det för faktorer som gör att en kultur får den form som den får? Och här ska man förstås inte förenkla och säga att det är bara en sak. Men därför att det är komplext. Det är många olika saker som påverkar en kulturs utveckling. Men det jag kommer att lyfta fram här som någonting väldigt viktigt för en kulturs utveckling, det är frågan om idéer. Vad är det som pågår inuti människors huvuden? Så jag kommer i ganska stor utsträckning att argumentera för vad man kallar för en idealistisk historiesyn. Att det är människors idéer, vad vi tänker, vad vi tror, vad vi är övertygade om, som sen rinner ut i våra händer och fötter och kommer att påverka hur vi gestaltar våra liv och hur vi bygger en kultur. Alltså att det är som en sten som man släpper i vatten och så blir det svallvågor. De idéer som vi släpper in i vårt tänkande, i vårt sinne, i vårt hjärta, det blir svallvågor av dem. Dåliga idéer ger dåliga svallvågor. Goda, sanna idéer ger goda, konstruktiva, fruktbärande svallvågor som sen rör sig genom historien. Det är, för att ta en mer dagsaktuell bild, om du börjar rulla en snöboll och så växer den och växer och växer. Vad man sätter för idéer i rullning i kulturen har enorm betydelse. Och att man har satt de kristna idéerna i rullning och det har fått växa och prägla område efter område har varit helt avgörande för västerlandet. Jag vet inte hur det är här i Finland. I Sverige så är det väldigt många som talar negativt om västerlandet. Och det är klart att västerlandet, det kristna västerlandet, det kristna Norden, är en kultur av exakt samma sorts syndare som alla andra kulturer. Det finns ingen skillnad. Och därför så är historien och vår kultur full av synd och ondska och själviskhet och förtryck, av lidande, av misstag, av orättfärdighet. Och jag har inget som helst behov av att försvara ett enda missgrepp. Men man måste ju också kunna säga att västerlandet är en fullständigt unik kultur. Tänk på västerlandets kännetecken. Fakta som man inte finner om någon annan kultur. Den västerländska kristna kulturen är en fullständigt unik kultur i vad den har skapat. Här är 7 kännetecken och jag kommer gå igenom de kännetecknen ett efter ett. för att visa att de är följden av att man har satt de kristna idéerna i rullning. Att man har börjat rulla kristna snöbollar, att det har blivit svallvågor av evangeliet ut på område efter område. Vad är det som gör att människor över hela världen, när det blir krig och elände och fattigdom, vart är det man flyr? Det som vi ser idag. Nej, det är ju inte en tillfällighet att man flyr till västerlandet. Och västerlandet har här i Norden 1000 år av kristen tro, i andra delar ännu mer av kristen tro. Okej, låt oss titta på de här 7 områdena. För det första, människovärdet. Som är en sån viktig central del av vår kultur. Att vi betraktar varje människa som värdefull. Att varje människa är värd respekt. Att hudfärg, ekonomisk status, social status, fysisk hälsa, psykisk hälsa, intelligens, förmåga inte avgör ditt värde. Alla de här olika egenskaperna och faktorerna som kan prägla en människas liv avgör inte hur vi ska behandla personen. Människovärdet. Men så har det inte alltid varit, inte heller i vår del av världen. Människovärdet är någonting väldigt speciellt och unikt. Så här skriver James Kennedy i boken What if Jesus had never been born? Alltså, hur hade vår kultur sett ut om Jesus aldrig hade blivit född och kristendomen inte hade funnits? Remove Jesus Christ from the history of the world and the value of life would indeed be, just as Jack London's character Wolf Larsen put it, life. It has no value. Of the cheap things, it is the cheapest. Så har det ju varit innan kristendomen, att människolivet inte har haft något värde. Såvida du inte har kunnat tillföra någonting annat, att du har tillhört aristokratin eller varit rik och mäktig eller någon annan. Själva människan har inte haft något värde. Så var det i romarriket när kristendomen började förkunnas och evangeliet spridas, att det mänskliga livet som sådant hade inget värde. Spädbarnsdråp var vanligt, alltså ett barn föddes men hade fel kön eller var handikappat eller var skadat eller var inte välkommet, och man satte ut barnen i skogen eller lämnade dem på gatan. Det var i och med evangeliets framgång som kristna började ta hand om de spädbarn, de skadade barn som andra bara lämnade bakom sig. Abort var vanligt, att avbryta graviditeter. Man använde mänskligt liv till underhållning i gladiatorspelen, offrade människor för andra människors nöjen. Självmord bejakades, att ta sitt eget liv. Och om man tittar på synen på barn, på kvinnor, på slavar, så hade de inget värde. Man brände de döda. Allt det här förändras i och med att evangeliet börjar förkunnas och människor kommer i kontakt med Jesus. Enligt Jesus så är människan viktig i sig själv. Och det finns många aspekter i Jesu undervisning som lyfter fram det här. Matteus 10 till exempel. Säljs inte 2 sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Alltså, det finns en skapargud som ligger bakom hela skapelsen och som är engagerad också för fåglarna. Därför att det här är hans värld. Men än mer. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mycket mer värda än aldrig så många sparvar. Därför att vi är Guds ögonsten, hans avbild. Jesus lyfte fram barnen, som i romarriket inte hade någon betydelse eller något värde. och sa, de som gör sig själva små som de här barnet, de är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Här lyfter man ett litet barn som de flesta såg som obetydligt. Någon som man kunde ignorera. Och så lyfter Jesus barnets status. Se till att ni inte föraktar en sån här liten människa. Därför att det finns en direkt koppling till Gud. Till fadern. Och så lyfter man barnets status. Allt det här går ju för Jesus, för evangeliets undervisning går ju tillbaka förstås till första Mosebok, skapelseberättelsen om människans unika status. Där Gud har skapat hela universumet, där texten sen zoomar in. Han har skapat jorden, han har skapat allt biologiskt liv, han har skapat djuren. Och sen är höjdpunkten, själva fokus i texten, är att Gud säger låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och de ska få råda över hela skapelsen. Och så presenteras att människan är en unik varelse till sitt väsen. Vi är Guds avbild. Det är vår status, vår identitet. Till vår kallelse. Vi ska lägga jorden under oss och råda över den, förvalta den å Guds räkning. Och till vår position i skapelsen. Att vi är herrar över resten av skapelsen. Inte för att missbruka det, men för att ta hand om det och förvalta det. Och här sätts människan i en unik position, självklart underordnad under Gud. Gud ska vara Gud. Men människan har en unik plats. Om man tittar på kapitel 1 och 2, hur Gud sen relaterar till människan, så kan man se att människans höghet understryks på olika sätt. Tänk på kapitel 2, när Gud sen börjar relatera till mannen och kvinnan i trädgården. Han talar till henne på mänskligt språk, adresserar människans förstånd. Du ska ge namn åt djuren. Han talar till människan om gott och ont. Och bejakar att människan har en förståelse för gott och ont. En frihet att välja och ett ansvar. Man får information om just gott och ont. Om kunskapens träd på gott och ont. Och kallelsen att ta informationen ytterst om gott och ont ifrån Gud. Människans kreativitet, Gud säger att du ska bruka och bevara trädgården. Så Gud räknar med att människan kan ta hand om och utvinna det som finns i trädgården. Väldigt stark betoning av människans behov av kärlek och gemenskap. Att människan inte är skapad för att vara ensam, utan Gud skapar oss till man och till kvinna. Ansvaret understryks sen i kapitel 3 när Gud kommer i trädgården och säger vad har du gjort? Och där Gud frågar människan var är du? Allt det här lyfter ju människan på olika sätt. Visar vår höghet som varelse. Vi är inte skräp. Vi är inte ingenting. Vi är inte bara ett djur som man kan dressera. Utan vi är en helt annan sorts varelse. På en annan sorts nivå. Relaterad på detta personliga och ansvarsmässiga sätt till Gud. Och sen så är ju kapitel 3 väldigt tydlig med hur vi har ställt till det för oss. Genom att göra uppror mot Gud. Och sen så följer ju hela frälsningshistorien. Men det är ju detta som är bakgrunden till Jesu höga syn på barnen. På människan. Och det är detta som är bakgrunden till att i västerlandet människan har lyfts. Och vi till slut har kunnat enas om människovärde och mänskliga rättigheter. Som är ett uttryck för den kristna synen på människan. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I förklaringen till FNs deklaration som jag citerade här så står det så här: eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter. Det här kan man bara säga utifrån en kristen kultur. När jag pressar Christer Sturmark, ledare för humanisterna i Sverige, så kan han inte omfatta fullt ut FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Varför? Därför att det talar om ett inneboende värde. Ett inneboende värde. Alltså att värdet är förankrat i vårt väsen. Men det förnekar ju humanisterna. De säger att människovärdet är ett kontrakt, en överenskommelse. Alltså det är förlagt utanför människan. Det finns inget inneboende värde och inga obestridliga rättigheter. Utan bara ett kontrakt. Och vi ska inte alls vara säkra på om västerlandet överger den kristna tron mer radikalt. Att man kommer att ha förmåga att upprätthålla människovärdet. Jürgen Habermas, en av Tysklands ledande intellektuella, han är ateist. Han är till vänster politiskt. Om man skulle tro att han vore mycket kritisk mot kristendomen. Men han säger så här. Universell jämlikhet, frihet och solidaritet, individens samvetsfrihet och mänskliga rättigheter och demokrati. Och så tar jag det så att ni får hur det är den engelska översättningen. Is the direct heir of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. Alltså det är det direkta arvet av den judisk-kristna tron. Allt det här, universell jämlikhet, frihet, solidaritet, individens samvetsfrihet, mänskliga rättigheter och demokrati, är det direkta arvet av den judisk-kristna tron. Om man tittar på synen på kvinnan. Jag citerar från en bok som heter How Christianity Changed the World. The status of women was also exceedingly low in Roman society. It revealed itself in many ways, one of them being the higher rate of female infanticide, alltså av spädbarnsdråp av flickor. Synen på kvinnan var låg i romarriket. Det visade sig bland annat det att många fler flickor avlevades direkt efter födseln. Så här säger Rodney Stark, en världsledande historiker som har skrivit oerhört intressant om västerlandets relation till den kristna historien. Den tidiga kyrkan var särskilt attraktiv för kvinnor. De flesta antika författare förstod också att kristen tro var särskilt attraherande för kvinnor. Attraherande eftersom kvinnor inom den kristna subkulturen erbjuds en mycket högre status än vad kvinnor i den grekisk-romerska världen generellt åtnjöt. Tack. Alltså kristendomen lyfte kvinnans position. Så, människovärdet, det har rötter tillbaka till den kristna tron. För det andra, omsorgen om den svage. Att ta hand om den sjuke, den svage, den hjälplöse. Igen, ett kännetecken på den västerländska kulturen. Var kommer det ifrån? Igen, jag citerar från How Christianity Changed the World. The virtual lack of compassion for the sick and stricken among the Greco-Romans has been noted by many medical historians. Fielding Garrison, a physician and historian, says that before the birth of Christ, the spirit towards sickness and misfortune was not one of compassion, and the credit of ministering to human suffering on an extended scale belonged to Christianity. Alltså inställningen till sjukdom och olycka var helt annorlunda innan kristendomen. På ett systematiskt sätt tog man sig inte an de sjuka. Utan det har sina rötter i den kristna tron. Varför heter det lasarett? Mitt första jobb hade jag på Lunds lasarett. Ja, det är ju ingen tillfällighet. Det kommer från evangelierna, från Lazarus. Inte den Lazarus som Jesus uppväckte från de döda, utan den Lazarus som Jesus namnger i en av sina liknelser om den rike mannen och Lazarus som var fattig, eller snarare som var sjuk och därför var fattig och som inte hade någon som tog hand om honom, som låg där hjälplös. Och den rike mannen klev över honom varje dag. De enda som brydde sig om honom var hundarna som kom och slickade hans sår. Så en bild av totalt elände. Och vad hände när evangeliet spreds i Europa? Människor sa, vi kan inte låta Lazarus bara ligga här. Det är inte hundarna som ska slicka den sjuke sår. Det är vi som ska göra det. Och så startade man sjukhus, lasarett. Så blev kyrkor och kloster sammanhang där man kunde få hjälp när man själv var hjälplös. Kristna drevs ju av det man såg så starkt hos Jesus och som man själv hade mött från Jesus i sitt liv. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna. Och det medlidandet har ju sen lyfts fram i den kristna kyrkan och ligger bakom sjukvården som är så kännetecknande för västerlandet. Om man har rest i andra kulturer så kan man se att det är inte alls ovanligt att man gömmer undan de sjuka, de handikappade, de skadade. Plötsligt upptäcker man att en familj, jaha, har ni ett barn till? Och så är det ett handikappat barn som är någonstans längst in i ett mörkt rum som inte ens familjen ordentligt vill kännas vid. Därför att man skäms. Alla sådana processer har brutits här på ett annat sätt i västerland. För inte så länge sedan publicerades en undersökning i USA. Det finns en bok som heter American Grace. Som visade att det är troligare att kyrkobesökare, alltså den som får höra Guds ord och får läsa om Lazarus och om Jesu medlidande, att det kommer påverka hur man själv tänker om den som leder. Så undersökningen visar att det är troligare att kyrkobesökare än de som inte besöker kyrkor ger pengar till välgörenhet, engagerar sig i frivilligarbete för välgörenhet, ger pengar till hemlösa, ger blod till sjukvården, hjälper grannen praktiskt, avsätter tid med någon som är deprimerad. Där fanns statistiska skillnader om du har kontakt med evangeliet eller inte. Jag tror jag hoppar över det här. För det tredje, social rättvisa. I västerlandet och inte minst i de nordiska länderna så har det ju skett en social utjämning som är unik världshistoriskt. Och här kan man ju säga att socialismen med det idéinflytandet som kommer från Marx har förstås varit med. Men var fick Marx sina idéer från? Jag tror att Francis Schaeffer har helt rätt när han vid något tillfälle benämnde Karl Marx en judisk kristen irrlärare, eller marxismen en judisk kristen irrlärare. Därför det är klart att det finns så väldigt många destruktiva aspekter av marxismen som ju är historiskt är bevisat felaktiga. Men patoset för rättvisa, för rättfärdighet, för att hjälpa den förtryckte, var hade Karl Marx det ifrån? Ja, han kommer ju från en judisk familj som på grund av antisemitismen i Tyskland konverterade och blev en protestantisk familj. Men han har ju sina influenser från den judisk-kristna tron. Där fördömandet av förtrycket av den fattige är så starkt. Tänk på profeten Amos. Så säger Herren. Och så kommer analysen av vad som skedde i Amos tid. Brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skaffar undan den hjälplöse. Och så kommer Guds dom över orättfärdigheten, orättvisan, förtrycket. Eller tänk på Jesus. Ve er, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa och barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Här är den idéhistoriska bakgrunden till Marx patos för rättfärdighet. Han har ju helt rätt i det patoset. Sen är hans förslag på hur man ska nå dit felaktiga. För det fjärde, vetenskapen. Och här seglar de omkring väldigt mycket myter om relationen mellan kristen tro och vetenskap. Den sekulära humanismen lyckades plantera den här tanken om den mörka medeltiden som sen upplysningen ersatte med ljus och sanning. Och detta är alla historiker då överens om, att detta är en felaktig bild av historien. Medeltiden var inte den mörka medeltiden. Klart det fanns problem i medeltiden precis som det finns nu, men medeltiden var en period av framgång, inte minst vetenskapligt. Vi har alltså vanligtvis den här bilden av Gud och vetenskap i någon sorts boxningsmatch där vetenskapen har knockat Gud och Gud är nere för räkning. Men det där är en falsk bild. Så här skriver så här står det i boken God's Philosophers, som handlar just om medeltiden och dess relation till vetenskapen. I motsats till populära föreställningar, journalistiska klischéer och dåligt informerade historiker har modern forskning visat att medeltiden var en period av enorma framsteg inom vetenskap, teknik och kultur. Det som vi kallar för den moderna vetenskapen växer fram från 1400-talet, tre århundrade före upplysningen. Och det växer fram bland kristna människor som undersöker Guds värld, skapelsen, och börjar förstå mer och mer av skapelsen. Och man börjar tillämpa den empiriska metoden med undersökningar och experiment. Rodney Stark säger så här: det finns ingen inbyggd konflikt mellan religion och vetenskap, utan tvärtom var kristen teologi avgörande för vetenskapens framväxt. Medeltiden var i verkligheten en era av djupgående och snabb teknisk utveckling som ledde till att Europa vid medeltidens slut hade gått förbi resten av världen. Om man tittar på den moderna vetenskapens framväxt så ser man att det skedde bland gudstroende människor. Copernicus och Galileo, Newton och Kepler och Boyd, och man kan fortsätta räkna namn, var gudstroende. Notera att konflikten mellan kyrkan och Galileo var ju en diskussion mellan gudstroende kristna människor. Det var ju en intern kristen diskussion, eller hur? Så det framställs ju ofta som om här är det kyrkan mot sekulärhumanister eller någonting. Så var det ju inte alls. Galileo var ju kristen och trodde på Gud. Det där var ju en intern kristen diskussion. Som dessutom, om man undersöker det historiskt, visade sig att det finns ju en massa dynamik att Galileo hånade påven. Vilket inte var det smartaste man kan göra i den tidpunkten. Och det är därför som han sätts i fängelse. Han kallas påven för Simplicio, den enkle. Så det är liksom inte kyrkan mot vetenskapen, utan det är också en massa personstrider i den diskussionen. Det var de kristna som startade universiteten. De första universiteten, det växer fram i Bologna i Italien, i Paris i Frankrike, Oxford i England. Och det växer fram utifrån klostren. Och så startar man universiteten. Oxford räknas idag som kanske det mest prestigefyllda, eller ett av de mest prestigefyllda universiteten i världen. Vad har de för motto? Vad är mottot för Oxford University? Här har ni det. University of Oxford. Om jag har skarpa ögon så ser ni att det står någonting på latin där inne. Kanske man inte kan latin. Det står så här: Dominus illuminatio mea. Herren är mitt ljus. Ett citat från psalm 27. För att ta ett modernare universitet. Men också som skulle vilja göra anspråk på att vara ett av världens mest prestigefyllda universitet. Nämligen Harvard. Det har som motto det som debatten arrangerades under igår. Veritas betyder sanning. Men det är inte Harvards ursprungliga motto. När Harvard startades så såg deras vapensköld eller motto det såg ut så här. Då hette det inte bara Veritas. Det står fortfarande Veritas där inne i mitten, men sen står det saker runt omkring. Där står nämligen så här. Veritas Christo et Ecclesia. Sanning för Kristus och kyrkan. Här finns ingen konflikt mellan vetenskap och forskning och universitet och kristen tro. Tvärtom är det så att det är kristen tro som har gett impulserna till vetenskap, till universiteten. För det femte, rättssamhället. Att vi har lag och ordning, att vi har rättsinstitutioner, att man inte kan komma undan med det felaktiga för att man tillhör rätt släkt, rätt familj, har rätt status, utan vi har en likhet inför lagen. Att den svage har samma rättsposition som den starka, att den fattige ska bedömas på samma sätt som den rike. Att vi har en så förhållandevis liten grad av korruption. Det här är ju kännetecken för västerlandet och inte minst för det protestantiska norra Europa. Var kommer detta ifrån? Min första cykel, min första riktiga cykel var av märket Rex. Så därför vet jag vad det latinska ordet betyder. Det betyder kung. Lex betyder lag. När man ska diskutera medborgarnas relation till, eller när man ska diskutera rättssamhället och synen på lagen, så brukar man skilja på rex lex eller lex rex. Det första, rex lex, är det som är det vanligaste i människans historia. Kungen är lag. Alltså det kungen säger och bestämmer är det som är lag. Så lagen kan bli vad som helst beroende på vad kungen säger. Och då får du inget rättssamhälle, för kungen kommer förstås att se till att vissa får fördelar. Det som sker i västerlandet är att man säger lex rex. Lagen, den yttersta lagen, är kung. Och alla måste underordna sig rätten, lagen. Du kan inte komma undan genom att du själv är kung eller mäktig eller framgångsrik eller betydelsefull. Du är ställd under samma lag som alla andra. Ytterst sett Guds lag. Det finns en rätt som alla är underordnade. Och därför kan makten utmanas när den gör fel. I det kristna västerlandet så har man ju läst berättelsen om David. Kungen som på många sätt var en fantastisk person, men som också var en korrumperad person som förför Batseba och ser till att hennes man och flera andra blir dödade för att han själv ska komma undan. Och som vägrar erkänna det inför Gud och folket att han har gjort detta. Och då sänder Gud Natan, därför att David är under samma lag som andra. Han kan inte komma undan bara för att han är kung. Du är den mannen. Och så kan man utmana makten. Därför att det finns en rätt som står över makten. Vi vet att Jesus har den här dialogen med Pilatus. Pilatus, representanten för det mäktiga romarriket, och som förstås känner sig oerhört överlägsen i relation till den här galileiska predikanten. Han representerar den yttersta makten, så att säga, i sina egna ögon. Pilatus sa: vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? rex lex. Jag har makten. Du står nu, Jesus, inför den yttersta makten. Böj dig. Det är vad Pilatus kommunicerar. Och Jesus vänder på det och säger, Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Du är ställd under en annan makt som du är ansvarig för. Där har ni lex rex. Så att makten utmanas. För det sjätte, demokrati. Det här då är väldigt få som är medvetna om den kristna trons relation till demokratins framväxt. En ytterligt intressant bok som heter God's Century, så går författarna igenom demokratiseringen i världen. Alltså, en massa länder har rört sig från diktatur i riktning mot demokrati. Hur har det gått till? Så man tittar på demokratiseringsprocesserna i världen mellan 1972 och 2009. Och då är det så här att det är en fantastiskt positiv utveckling. I Afrika så finns det 24 länder. I Sydamerika, the Americas, 15 länder. I Asien 15 länder. Och i Europa 24 länder. I Östeuropa. Okej, demokratiseringsprocess. Sammanlagt i världen 78 länder som har rört sig från olika former av diktatur mot demokrati. Fantastiskt. Hur har detta gått till? Så, de frågar sig så här. So how did religious actors relate to this massive march toward freedom? The short answer is that democratizing role of religious actors between 72 and 2009 was massive. Alltså religiösa aktörers roll i demokratiseringsprocessen har varit massiv. Finns en direkt koppling mellan vad religiösa människor har gjort och demokratiseringsprocessen. Så går de igenom land för land och visar i vilka länder har de religiösa aktörerna spelat en viktig roll i demokratiseringsprocessen. I Afrika i 13 av de 24 länderna, i Sydamerika 11 av de 15 länderna, i Asien 10 av de 15 länderna, i Europa 14 av de 24 länderna. Sammantaget i världen i 48 av de 78 länderna, alltså i 62% av fallen, har religiösa aktörer spelat en avgörande roll för demokratiseringsprocessen. Och de här religiösa aktörerna är kristna. Katoliker är fler, högre procent än protestanter, men tillsammans så är det kristna, katoliker och protestanter, som har varit med och föra världen i en demokratisk riktning. Vi kan ju tänka på Polen till exempel, med solidaritetsrörelsen som fick kommunismen på fall. Och där det var ett oerhört starkt tryck från den katolska kyrkan bakom detta. Så där är sammanfattningen. So the bottom line is clear. I de flesta fall där demokrati var på väg så hade friheten en vän i religion. Notera att ofta så är den bilden som presenteras är den motsatta, att religion och kristen tro skulle stå för förtryck och så slår man sig fri. Det är mytbilden. Så slår man sig fri från det religiösa förtrycket. Fakta är på andra hållet att kristen tro har hjälpt människor världen över att slå sig fria från förtryck och röra sig mot frihet. De fortsätter. The fact is that religious actors, alltså fakta är att religiösa aktörer från den katolska traditionen utgör en överväldigande del av den religiösa aktivismen när det gäller demokrati mellan 1972 och 2009. Om man tittar på demokratiseringsprocessen i Sverige, och jag är inte så inläst på hur det gick till i Finland, men om man tittar på den svenska situationen så ser man ett motsvarande inflytande. Kommit en mycket intressant bok som heter Läsarna om 1800-talets väckelse i Sverige. Det är en genomgång av de starka väckelserörelserna med rötter bak på 1700-talet i pietismen och i Sinsendorf och sen den stora rosinianska väckelsen och så i Sverige. Den här boken recenserades i sekulär dagspress i Sverige, så jag ska läsa lite ur en recension från Svenska Dagbladet. En recension skriven 2011. Och rubriken var, det är klart som svensk så hajar man ju till när man öppnar Svenska Dagbladet och möter rubriken Väckelsens läsare förvandlade Sverige. Ja, det var ett tag sedan vi fick höra talas om det, kan jag säga. Och då skriver hon så här, ska bara se så jag får det rätt. Ja. Ett annat intressant påpekande är att väckelsefolket och de religionskritiska intellektuella hade något fundamentalt gemensamt i sin önskan att bryta överhetskyrkans makt. Vad det kulturradikala fåtalet aldrig kunnat nå i form av tankefrihet erövrades nu i bekännelsefrihetens namn. Alltså, väckelserna krävde ju frihet att få samlas själva, få läsa Bibeln, få bekänna den kristna tron och inte var låsta under statskyrkan, utan man krävde religionsfrihet. Och i Sverige så är det på grund av väckelsen som vi har religionsfrihet. Det är väckelserörelsen, och staten försökte ju stoppa det via statskyrkan med konventikelplakat och olika. Men väckelsen var så stark så man kunde inte hålla tillbaka det, och man tvingade fram religionsfrihet, rätten att få läsa Bibeln själv, rätten att få mötas i hemmen, rätten att få uttrycka sin religion själv. Jag fortsätter recensionen. När det talas om folkrörelser i svensk historia brukar man ju räkna till tre: arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen. Men först av den var väckelsen, som alltså nådde en stor omfattning redan vid mitten av 1800-talet. Långt innan det blev fråga om att bilda egna frikyrkliga samfund uppstod här nya umgängesseder som ingen kunnat föreställa sig i det gamla ståndssamhället. Vem som ville fick ansluta sig. Man tog hjälp av föreningslivets former och upptäckte hur vanligt folk kunde åstadkomma saker gemensamt. Här finns linjer att dra till senare tiders demokrati, kvinnligt likaberättigande och internationellt medvetande. Väckelsen, demokrati, synen på kvinnan, internationell medvetenhet. För det var ju utifrån väckelsen man började sända missionärer och bry sig om det som hände i Afrika till exempel. Ronny Ambjörnsson är professor i filosofi, eller i idéhistoria. Han är ateist, han är långt ut på vänsterkanten. Vanligtvis inte en av dem jag citerar. Men i en artikel i tidskrift, en bok som heter Om möjligheten, eller en bok heter Idéhistoria i tiden, där han har ett kapitel. Då skriver Ronny Ambjörnsson så här, och det är en på tal om väckelserörelserna. Kommer ett lite längre citat, men jag tycker det är så intressant. Väckelserörelsen var först på plats, före nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Väckelserörelsen var först på plats. Dess genombrott kom i mitten av 1800-talet. Väckelserörelsen har ett intresse inte bara ur en religiös aspekt. Dess idéhistoriska roll är mycket vidare. Väckelserörelsen förde fram begrepp som mötesfrihet och organisationsrätt. Därigenom har den betydelse för vårt lands demokratiska utveckling. Men jag tror att dess viktigaste idéhistoriska betydelse ligger på ett mer subtilt och svårfångat plan. Väckelserörernas känslomässiga sida har ofta påpekats. Dess intellektualitet framhävs mera sällan. Men väckelserörelsens folk sysslade företrädesvis med studier av religiösa skrifter, bibelstudier. De läste. Den vanliga benämningen på den var just läsare. Min hypotes är nu att med väckelserörelsen, läseriet, grundläggs ett läsbeteende som är av stor vikt för förståelsen av den litterata arbetarkultur som sedan växte fram inom företrädesvis arbetar- och nykterhetsrörelserna. Detta läsbeteende skiljer sig radikalt från det läsbeteende som fostrades inom statskyrkan. Där pluggade man katekesen ofta utantill. Det vill säga man lärde sig mekaniskt en apologets, Luthers, utläggning av Bibeln och den kristna tron. Läsarna, väckelsefolket, var själva apologeter. De tolkade texten, utlade och kommenterade. Ofta nog blev väl detta också mekaniskt, och det är kanske så vi ofta ser det. Men, och det är det viktiga, sådant var inte idealet. Målet var inte att lära sig Luther eller Rosenius. Målet var att bli en Luther, kan man tillspetsat säga. I detta ligger förstås en individualism. Jag läser, jag tolkar, jag tar till mig ett budskap i kraft av min egen tolkning. Fabian Månsson har berättat hur väckelserörelsen banade väg för vad han kallade den stora folkresningen genom att lära massorna personlig självhävdelse. Här har ni en ateistisk professor i idéhistoria som säger att väckelserörelserna har haft ett väldigt stort inflytande genom att man lyfte individen, man lyfte läsningen, man lyfte rätten att själv ta ställning, att tänka själv. Till sist, och jag säger att min tid är ute, bara kort, ekonomisk tillväxt. Västerlandet är den kultur som har fått igång ett välståndsförmerande. Att man inte bara statiskt förvaltar, utan man utvinner ny rikedom. Här är en väldigt viktig sak. Frågan om välstånd och rikedom är inte ett nollsummespel. Det är inte så att det finns en begränsad mängd rikedom i världen och sen ska den fördelas. Det är ju det socialistiska perspektivet. Men notera, för 1000 år sedan var alla fattiga. Eller hur? I stort sett var alla, hela jorden var fattiga. Nu, för du hade enskilda individer som... Men det är ju inte så att vi har omfördelat en rikedom. Vi har nyskapat välstånd och rikedom. När Sverige gick från fattigdom, 25% av vår befolkning utvandrade ju till USA. Från 1850-talet fram till 1920, 1 miljon människor. Väldigt många på grund av fattigdom. Och sen blev vi ett av världens rikaste länder. Det blev vi ju inte genom att något annat land plötsligt blev oerhört fattigt. Ekonomi är inte ett nollsummespel, utan man kan utvinna ny rikedom. Det här ligger i den kristna tron, där Gud har gett människan en värld som är laddad med möjligheter, och människan har som uppdrag att lägga jorden under sig och råda över den och utvinna rikedomen. Utvinna möjligheterna, och det är det som vi har gjort med hjälp av teknik. Kristendomen har en stark betoning av äganderätten. Det är det som ligger bakom budet, du ska inte stjäla. Det är ju en bekräftelse av detta negativa bud, du ska inte, är ju en bekräftelse av ett positivt. Det som du själv har utvunnit är ditt. Det är inte någon annans, ingen får ta det, det är ditt. Äganderätten skyddas av budet, du ska inte stjäla. Alltså har du möjlighet att utvinna, och det du utvinner är ditt och det får någon annan inte ta. Vilket du ger dig ett incitament att utvinna någonting. Om du utvinner och sen har alla andra hela tiden rätt att ta det, då försvinner ju ditt incitament att utvinna någonting nytt, eller hur? I den kristna tron har man en historiesyn som är linjär och som rör sig framåt, där man tänker längs en linje, där det då är lönt att planera, att odla upp jorden, att plöja, att så, att vänta och sen skörda, därför att vi rör oss framåt. Om man studerar en del andra kulturer, så finns det ju kulturer som vänder sig bakåt. Det viktiga är förfäders anda, man tittar tillbaka på det som har skett, vilket ju inte gör det meningsfullt att planera för morgondagen. Morgondagens problem är till för morgondagens människor, säger man i en del kulturer. Vilket ju innebär att man inte idag planerar för att lösa morgondagens problem. Och då skapar man en statisk kultur. I det kristna västerlandet har man tänkt linjärt och man har tittat framåt. Och så har man planerat idag för att få det bättre imorgon. Det har funnits ett hopp om att förstås att Gud inte har övergett världen, utan vi är på väg mot en punkt där Gud ska kasta ut allt det onda. Därför är det meningsfullt idag att kämpa och försöka sätta gränser för det onda, därför att det onda ska inte vinna, utan Gud kommer att vinna. Så därför har det funnits en hoppfullhet i västerlandet. Och det har funnits en arbetsetik. Vi citerar ju ofta budet om vilodagen med fokus på vilodagen förstås. Men budet är ju så här, 6 dagar skall du arbeta. Eller hur? Det är lika mycket befallning till arbete som till vila. Och sen den 7:e dagen ska du vila. Så det är ju en befallning att arbeta. Och Nya testamentet är ju väldigt klart. Den som inte vill arbeta får heller inte äta. Och det har ju funnits en unik arbetsetik i västerlandet som går tillbaka till den kristna tron. Kombinera de här sakerna och det är en avgörande del till hur man bygger en ekonomiskt framgångsrik kultur. Så jag har gått igenom 7 kännetecken i västerlandet som allihopa har rötter tillbaka till den kristna tron. Låt mig sluta med att säga så här. Citera från What if Jesus had never been born? Despite its humble origins, the church has made more changes on earth for the good than any other movement of force in history. På trots av dess mycket lilla och obetydliga början så har kyrkan betytt mer för förändringar på jorden än någon annan faktor. Och det tror jag är helt riktigt.